From the conference center at Temple Square in Salt Lake.
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu den 183:e generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Tabernakelkören står för musiken under den här sessionen. Kyrkans medlemmar och ämbetsmän kommer från hela världen för att få råd och undervisning av kyrkans ledare. Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet. President Dieter F. Uchtdorf, andre rådgivare i första presidentskapet, leder den här sessionen.
Brothers and sisters, we welcome you to the first session of the 183rd.
Bröder och systrar, vi välkomnar er till första sessionen av den 183:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Vi säger varmt välkommen till medlemmar och vänner här i konferenscentret och över hela världen, var ni än är. President Thomas S. Monson, som presiderar, har bett att jag ska leda det här mötet. Vi uppmärksammar generalauktoriteter och generalämbetsmän som är närvarande under hela konferensen. För musiken under sessionen står Tabernakelkören under ledning av Mac Wilberg och Ryan Murphy, med Richard Elliot och Andrew Unsworth vid orgeln. Kören inledde med att sjunga Förlossaren för Israel och sjunger nu för oss In Hymns of Praise. Inledningsbön får vi sen av Esther Randall K. Bennett i det 70s kvorum.
Who's counsels keep the mighty Our beloved Father in heaven.
Vår älskade Fader i himlen. Vi är djupt tacksamma för den möjlighet vi har att samlas på så många platser i världen för att delta i den här fantastiska generalkonferensen. Fader, vi är tacksamma för den underbara frälsningsplanen och för din fantastiska son Jesus Kristus. Vi är tacksamma för hans evangelium och för återställningen av evangeliet i våra dagar. Vi är tacksamma för vår levande profet Thomas S. Monson. Och vi ber att du må upplyfta honom och stödja honom. Vi älskar honom och hans rådgivare och alla medlemmarna i de 12 råd, och vi ber att du välsignar dem. Hjälp oss att följa deras profetiska råd. Vi ber att du välsignar dem som talar och medverkar i denna konferens. Och vi ber, Fader, att du välsignar var och en av oss så att vi kan öppna våra tankar, känslor, så att vi kan förstå och lära dem saker som, så att vi kan bli de som du vill att vi ska vara. Vi ber om dessa välsignelser i Jesu Kristi namn. Amen.
It will now be our privilege to hear from our prophet.
Nu har vi förmånen att få lyssna till vår profet, president Thomas S. Monson. Efter hans tal sjunger kören: Folk och nationer, hör himlens röst. Därefter får vi lyssna till president Boyd K. Packer, president för det 12 apostlarnas kvorum. Efter honom talar biskop Dean M. Davis, andra rådgivare i presiderande biskopsrådet. Syster Elaine S. Dalton, unga kvinnors generalpresident, talar sedan till oss.
My beloved brothers and sisters.
Mina älskade bröder och systrar, jag är så glad över att få hälsa er välkomna till kyrkans 183:e generalkonferens. Under de 6 månaderna sedan vi sist möttes har jag haft tillfälle att resa en del och träffa en del av er i era egna områden. Efter halvårskonferensen i oktober reste jag till Tyskland, där jag fick möta våra medlemmar på flera platser i det landet och även i Österrike. I slutet av oktober invigde jag templet i Calgary, Alberta i Kanada, med assistans av Esther M. Russell Ballard med hustru, Esther Craig Christensen med hustru samt Esther William Walker med hustru. I november återinvigde jag templet i Boise, Idaho. Med mig på resan och som deltagare hade jag också Esther David Bednar med hustru, Esther Christensen och Esther William Walker med hustru. Kulturevenemangen som hölls i samband med de här båda invigningarna var enastående. Jag bevistade inte personligen kulturevenemanget i Calgary, för det var syster Monsons 85:e födelsedag. Jag tyckte jag skulle vara med henne. Men hon och jag hade förmånen att bese evenemanget i vårt vardagsrum via en sluten tv-sändning. Och sen flög jag till Calgary nästa morgon till invigningen. I Boise deltog över 9000 ungdomar från tempeldistriktet i kulturevenemanget. Det var så många ungdomar engagerade att det inte fanns plats för deras familjer att närvara i arenan där de framträdde. Och förra månaden reste president Orthoff och syster Orthoff, Esther Jeffrey Holland med hustru, och Esther Gregory Schweitzer med hustru till Tegucigalpa i Honduras för att inviga vårt nybyggda tempel där. Ett magnifikt ungdomsevenemang ägde rum kvällen före invigningen. Andra tempel har tillkännagivits och är i olika stadier, förberedelse eller byggnad. Och den här morgonen har jag glädjen att tillkännage ytterligare 2 tempel som under kommande månader och år ska byggas på följande platser: Cedar City i Utah, Rio de Janeiro, Brasilien. Bröder och systrar, tempelbyggandet fortgår oförminskat. Som ni vet annonserade jag under oktoberkonferensen ändrade åldrar för unga män och unga kvinnor att verka som heltidsmissionärer. Så att unga män nu får verka från 18 år och unga kvinnor från 19. Gensvaret från våra ungdomar har varit enastående och inspirerande. Den 4 april, för två dagar sedan, hade vi 65 634 heltidsmissionärer ute. Över 20 000 ytterligare har fått sina kallelser, men har ännu inte kommit till missionärsskolorna. Och över 6 000 till är i intervjuprocessen med sina biskopar och statspresidenter. Vi har behövt bilda 58 nya missioner för att ta emot det ökade antalet missionärer. För att hjälpa till att uppehålla den här missionärsstyrkan, och eftersom många av våra missionärer kommer från blygsamma omständigheter, inbjuder vi er att efter förmåga bidra frikostigt till kyrkans allmänna missionärsfond. Bröder och systrar, vi kommer nu att få höra inspirerande budskap idag och imorgon. De som ska tala till oss har under bön sökt få veta vad Herren vill att vi ska få höra just nu. Jag uppmanar er att vara uppmärksamma, mottagliga för de budskap som vi kommer att framföra. Att vi må göra detta är min bön. I Jesu Kristi namn. Herren, amen. Shout the refrain, truth is restored.
1992, having served 9 years in assistant to 12.
År 1992, när jag hade tjänat som assistent till de 12 i 9 år och i 22 år som medlem i de 12s råd, fyllde jag 68 år. Jag kände mig manad att påbörja vad jag kallar en ofullbordad komposition. Och den första delen av verket låter så här. En tanke kom till mig igår. En tanke insiktsfull och djup. Den kom när jag var allt för trött för att kunna sova. Jag hade haft en hektisk dag och tänkte på mitt öde. Den tanken var, när jag var ung, jag var ej 68. Jag gick utan att halta då. Min axel värkte ej. 2 gånger läste jag en vers och kunde utantill den sedan. Jag kunde jobba länge då och knappt behöva rast. Och det som jag ej klarar nu, det gick förr som en dans. Om jag nu kunde vända om möjlighet jag fick, min ålder bytte jag ej bort. För mycket då förgick. Jag nöjer mig att framåt gå. Min ungdom, om än härlig, är inget mot det jag har kvar. All kunskap som är min. 10 år senare beslöt jag mig för att lägga till några rader till dikten. Förbi förflöt raskt i 10 år och jag vet inte vart. Med dem en hel del verk försvann, en konstgjord höft och det går an att upprätt vandra snart. Min nacke hölls av plattor upp, tänk vad de hittar på. Den trängde bort min polio, som styvnackad jag står. Mina ålderstecken ser man nu. Det kommer att bestå. Det enda som blir starkare är glömskan som mig får. Att undra om jag minns dig än. Visst, bilden av dig har jag än. Men var nu ej till harm så snar om jag ditt namn nu tappat har. Ibland har livet påfört mig en helt oönskad läxa. Men åldern skänkt de sanningar som hjälper anden växa. Av allt det goda som jag fått är det bästa som jag har den kamratskap och den tröst jag får från frun så rar. Våra barn är lyckligt gifta nu. De egna familjer har med egna barn och barnbarn så kort deras barndom var. Jag har inte ändrat mig alls om att ungdom återfå. Vi ska åldras. För med åldern, kunskap om sanning vi nå. Man undrar över framtiden. Kan någon ödet blotta? Vi följer med och klagar ej. Fråga när jag är 88. Och förra året lade jag till dessa rader. Och nu är jag faktiskt 88. Åren gick som i ett slag. Ostadig gick jag med käpp. Och till slut, nu rullar jag. En tupplur tar jag då och då. Men prästadömets kraft består. Och trots mina brister i fysiska ting har jag mycket i anden vunnit. Miljontals mil jag färdat kring. Och mycket mer jag hunnit. Och nu med hjälp av satellit färdas jag ändå hit och dit. Med visshet är det nu jag säger att jag min Herre älskar och känner. Jag vittnar med dem som levt på jord när jag predikar hans helga ord. Jag vet han i Getsemane kände det som vi ej kan förstå. Jag vet att detta för oss hände. En större vän kan vi ej få. Jag vet på nytt han kommer snart i kraft och härlighet. Jag honom möta får. Jag vet att det är så. När döden sen tar mig bort. Jag böjer knän vid hans fot. Jag känner då hans andes värme. Min tysta, spruckna stämma säger. Jag vet min Herre och min Gud. Och jag vet verkligen. Ifrån fönstren på baksidan hemma ser man en liten blomsterträdgård och skogen som gränsar till en liten bäck. En av husets väggar gränsar mot trädgården och är täckt av tät engelsk myggröna. De flesta år har husrosenfinkarna byggt bo i dessa murgrönor. Rederna i klängorna är skyddade från rävar, björnar och katter som styker omkring på nätterna. En dag så var det ett väldigt tumult i murgrönan och förtvivlade nödskräck fick 8 eller 10 finkar från de omgivande gläntorna att stämma in i oljudet. Jag såg snart källan till tumultet. En orm hade glidit ut ur murgrönan och hängde precis tillräckligt långt ner framför fönstret för att jag skulle kunna dra ut den. Mitt på ormen fanns 2 utbuktningar. Tydliga bevis på att den hade tagit 2 unga fåglar från sitt bo. Under de 50 år vi bott i vårt hem hade vi aldrig sett någonting liknande. Det var en engångsföreställelse, trodde vi i alla fall. Ett par dagar senare uppstod ännu ett tumult. Den här gången i de klängväxter som täcker vår hundgård. Vi hörde samma skrik och såg samma samling av finkar från grannskapet. Jag visste vilket rovdjuret var. En drottersson klättrade upp på hundgården och drog ut en till orm som fortfarande höll ett hårt grepp om fågelmamman som den fångat i bodet och dödat. Jag sa till mig själv, vad är det som händer? Håller Edens lustgård på att invaderas igen? Jag kom att tänka på de varningar som profeterna uttalat. Vi är inte alltid skyddade från motståndarens inflytande. Inte ens i våra egna hem. Vi måste skydda våra nykläckta. Vi lever i en mycket farlig värld som hotar de ting som är av andlig natur. Familjen, den grundläggande strukturen för tid och evighet, attackeras av både synliga och osynliga styrkor. Motståndaren är i farten. Hans avsikt är att vålla skada. Om han kan försvaga och förstöra familjen så kommer han att ha lyckats. Sista dagars heliga förstår familjens upphöjda betydelse och strävar efter att leva på ett sådant sätt att motståndaren inte kan smyga sig in i våra hem. Vi finner trygghet och säkerhet för oss själva och våra barn genom att ära de förbund som vi ingått och att leva upp till de vardagliga handlingar i lydnad som krävs av Kristi efterföljare. Jesaja sa, rättfärdighetens frukt ska vara frid och rättfärdighetens vinning vara ro och trygghet till evig tid. Denna frid utlovas även i de uppenbarelser i vilka Herren förkunnar, om ni är redo skall ni inte frukta. Prästadömets fullbordande kraft har givits för att skydda hemmet och dess invånare. Fadern har myndigheten och ansvaret att undervisa sina barn och välsigna och förse dem med evangeliets förrättningar och varje annat nödvändigt skydd genom prästadömet. Han ska visa kärlek och trohet och hedra modern så att deras barn kan se den kärleken. Jag har insett att tro är en verklig kraft och inte bara att man antar att någonting är sant. Det finns få ting som är mäktigare än en rättfärdig mors trofasta böner. Lär er själva och undervisa era familjer om den heliga andens gåva och Jesu Kristi försoning. Ni utför inget större evigt verk än det ni utför inom ert eget hems väggar. Vi vet att vi är andebarn till himmelska föräldrar och är här på jorden för att få jordiska kroppar och för att prövas. Vi som har jordiska kroppar, vi har ett övertag över de varelser som inte har det. Vi är fria att välja vad vi vill och att välja hur vi ska handla. Men vi är inte fria att välja konsekvenserna. De blir vad de blir. Handlingsfrihet definieras i skrifterna som en moralisk handlingsfrihet, vilket innebär att vi kan välja mellan gott och ont. Motståndaren försöker fresta oss att missbruka vår handlingsfrihet. Skrifterna lär oss att var och en, både i fråga om lära och principer rörande framtiden, kan handla enligt den handlingsfrihet som jag har givit honom. Så att var och en kan stå ansvarig för sina egna synder på domens dag. Profeten Alma sa: Herren kan inte se på synd med den minsta grad av överseende. För att förstå detta så måste vi hålla isär synden och syndaren. När man till exempel förde fram en kvinna inför frälsaren, vilken hade ertappats med äktenskapsbrott och som uppenbarligen var skyldig, så avfärdade han saken med fem ord: gå och synda inte mer. Sån är andan i hans verksamhet. Tolerans är en dygd, men som andra dygder så förvandlas den till en last när den överdrivs. Vi måste se upp för toleransfällan så att inte vi uppslukas av den. Den släpphänthet som det innebär att försvaga landets lagar så att de tolererar legaliserade omoraliska handlingar förminskar inte de allvarliga andliga konsekvenserna som blir resultatet av att man bryter Guds kyskhetslag. Alla föds med Kristi ljus. Ett vägledande inflytande som låter varje människa skilja mellan rätt och fel. Vad vi gör med det ljuset och hur vi svarar på de här maningarna att leva rättfärdigt är en del av jordelivets prövning. Ty se, Kristi ande ges åt varje människa för att hon ska kunna skilja gott från ont. Därför visar jag er hur ni bör döma. Ty allt som inbjuder till att göra gott och som förmår människor att tro på Kristus kommer genom Kristi kraft och gåva. Varför ni med fullkomlig visshet kan veta att det är av Gud. Vi måste var och en se till att hålla oss lyhörda för den helige andens inspiration och maningar. Herren har ett sätt att ingjuta ren intelligens i våra sinnen för att mana oss, leda oss, lära oss och varna oss. Varje son och dotter till Gud kan omedelbart få veta det de behöver kännedom om. Lär er att ta emot och handla i enlighet med inspiration och vägledning. Allt som jag har läst, undervisat och lärt mig, av allt det är den allra dyrbaraste och heligaste sanningen jag har att ge er mitt särskilda vittnesbörd om frälsaren Jesus Kristus. Han lever. Jag vet att han lever. Jag är hans vittne. Om honom vittnar jag. Han är vår frälsare, vår återlösare. Det vet jag med visshet. Om detta vittnar jag. I Jesu Kristi namn. Amen.
On October 17, 1989, while driving home after...
Den 17 oktober 1989, då jag var på hemväg från arbetet, närmade jag mig rött ljus i gatukorsningen av Market och Beale i San Francisco, Kalifornien. I det ögonblicket började bilen skaka och jag tänkte jag måste ha fått punktering. När bilen fortsatte att skaka märkte jag en buss alldeles för nära mig och jag tänkte bussen måste ha kört på mig. Bilen fortsatte att skaka mer och mer och jag tänkte jag måste ha fått punktering på alla fyra däcken. Men det var varken punktering eller bussen. Det var en kraftig jordbävning. När jag stannade för att ljus såg kryssningen i asfalten som lik havets vågor rullade ner för Market Street. Och tegel började falla ner från en äldre byggnad till vänster om mig när marken fortsatte att skaka. Jordbävningen i Loma Prieta slog till i San Franciscos kustområde 17.04 den dagen omkring 12 000 personer blev hemlösa. Jordbävningen orsakade svåra skador i San Franciscos kustområde, särskilt på San Franciscos och Oaklands storstadiga mark. I San Francisco hade marindistriktet byggts på en jordtäckt soptipp, gjord av en blandning av sand, jord, stenfyllning och allt annat material som innehöll en hög procent grundvatten. Omkring 1915 byggde man ett hyreshus på soptippen. Under jordbävningen 1989 förvandlades den vattendränkta ostadiga leran, sanden och gruset till en flytande massa som orsakade att hyreshuset kollapsade. Det var helt enkelt så att husen inte hade byggts på säker grund. Jordbävningen i San Francisco drabbade många, även mig själv. När jag begrundar händelserna den dagen bekräftas det återigen i mitt sinne och hjärta att om vi ska kunna motstå livets stormar, jordbävningar och katastrofer måste vi bygga på säker grund. Den nefitiske profeten Helaman förklarade otvetydigt vikten av att bygga våra liv på en säker grundval, ja, Jesu Kristi grundval. Och kom ihåg, mina söner, kom ihåg att det är på klippan, vår återlösare som är Kristus, Guds son, som ni måste bygga er grundval. Så att när djävulen sänder sina mäktiga vindar, ja, sina pilar i virvelvinden, ja, när hans hagel och hans mäktiga storm piskar er, skulle detta inte ha någon makt att dra er ner till eländets eller det oändliga lidandets avgrund, tack vare den klippa som ni är byggda på och som är en säker grundval. Och om människorna bygger på denna grundval kan de inte falla. När tempel byggs i våra dagar ges noggrann uppmärksamhet åt design, ingenjörsvetenskap och användning av byggnadsmaterial. Jordmånen och geologin testas noggrant på platsen där tempel ska byggas. Studier av vind, regn och väderförändringar i området beaktas så att det färdigbyggda templet kan motstå inte bara områdets stormar och klimat, utan templet byggs och placeras också så att det kan motstå oväntade jordbävningar, orkaner och översvämningar och andra naturkatastrofer som kan uppstå. I många tempel drivs betong och stålpelare djupt ner i marken för att förankra tempelgrunden. Liksom vår tids designers och byggmästare har vår kärleksfulle och gode fader i himlen och hans son förberett planer, verktyg och andra resurser för vår användning så att vi kan bygga och forma våra liv till att bli säkra och stadiga. Planet är frälsningsplanen, den stora lyxsalighetsplanen. Planen ger oss en klar bild och förståelse av början och slutet och de väsentliga stegen, däribland förrättningar som är nödvändiga för alla faders barn för att de ska kunna återvända till hans närhet och vistas hos honom för alltid. Tro, omvändelse, dop, den helige andens gåva och att uthärda till änden utgör komponenter i livets planritningar. De hjälper oss att forma de rätta byggstenarna som förankrar våra liv i Kristi försoning. De ger form, stomme och struktur till en människas liv. Liksom tempelritningarna innehåller beskrivningar som ger detaljerade instruktioner om hur väsentliga komponenter ska formas och integreras, blir också bön, skriftstudier. Att ta sakramentet och erhålla prästadömets väsentliga förrättningar, beskrivningar som hjälper oss att integrera och binda samman livets struktur. Balans i tillämpningen av de här beskrivningarna är väsentlig. När till exempel beståndsdelarna i betong blandas ihop används exakta mängder sand, grus, cement och vatten för att uppnå maximal styrka. En felaktig mängd av eller frånvaro av någon av dessa beståndsdelar skulle göra betongen svag och skulle inte kunna utföra sin riktiga funktion. På samma sätt riskerar vi, om vi inte har den rätta balansen i livet av dagliga personliga böner och mättande skriftstudier, hämta styrka varje vecka från sakramentet och ofta ta del av prästadömens förrättningar som templets förrättningar, att försvagas i vår andliga strukturella styrka. Paulus i ett brev till Efeserna uttryckte det så här med avseende på behovet av en balanserad och integrerad utveckling av vår karaktär och själ. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Bönen är en av de mest grundläggande och viktiga grundstenarna i vår tro och karaktär. Genom bönen kan vi uttrycka vår tacksamhet, kärlek och hängivenhet till Gud. Genom bönen kan vi underkasta oss hans vilja och därigenom få styrka till att rätta våra liv efter hans lärdomar. Bönen är vägen vi kan följa för att få hans inflytande i våra liv, även uppenbarelse. Alma lärde, rådgör med Herren i allt vad du gör, så ska han leda dig till det som är gott. Jag överlämnar dig åt Herren när du går till vida om aftonen så att du må vaka över dig när du sover. Och när du stiger upp på morgonen, låt då ditt hjärta vara fyllt av tacksamhet till Gud. Och om du gör detta ska du bli upphöjd på den yttersta dagen. Att dela våra tankar, känslor och önskningar med Gud genom uppriktig och innerlig bön borde vara för var och en av oss lika viktig och naturligt som att andas och äta. Att dagligen forska i skrifterna ger oss också styrka av vår tro och karaktär. Liksom vi behöver föda för att nära vår fysiska kropp blir vår ande och själ mättade och stärkta av att njuta av Kristi ord som finns i profeternas skrifter. Nefi lärde, mätta er med Kristi ord. Du ser Kristi ord ska tillkännage för er allt ni behöver göra. Medan det är bra att läsa skrifterna är läsning i sig själv inte tillräcklig för att fånga bredden och djupet av frälsarnas lärdomar. Att forska, begrunda och tillämpa Kristi ord som de återfinns i skrifterna för med sig visdom och kunskap bortom vår jordiska insikt. Det stärker vårt åtagande och ger oss det andliga reservförråd vi behöver för att göra vårt bästa i alla situationer. Ett av de viktigaste stegen vi kan ta för att stärka vårt liv och förbli fast förankrade vid frälsarens grundval är att värdigt ta sakramentet varje vecka. Sakramentets förrättning ger varje medlem i kyrkan möjligheten att begrunda hans eller hennes liv i förväg. Att betrakta handlingar eller icke-handlingar som kan behöva rättas till. Att sedan ta del av brödet och vattnet som heliga emblem till åminnelse av Jesu Kristi kropp och blod. Ett vittne om hans försoning. Om detta görs med uppriktighet och ödmjukhet förnyar vi eviga förbund, blir renade och helgade och får ta emot löftet att vi ska ha hans ande med oss alltid. Anden verkar som ett slags murbruk, en sammanfogande länk som inte bara helgar oss utan också får oss att komma ihåg allt och vittnar om och om igen om Jesus Kristus. Att värdigt ta sakramentet stärker vår personliga anknytning till den grundläggande klippan, ja, Jesus Kristus. Under sin verksamhet lärde frälsaren med kärlek och klarhet om lärdomarna, principerna och de nödvändiga handlingar för att bevara våra liv och stärka våra karaktärer. I slutet av bergspredikan sa han, den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar jag därför vid en vis man som byggde sitt hus på en klippa. Om regnet föll och översvämningarna kom och vindarna blåste och slog mot det huset. Och det föll inte eftersom det var grundat på en klippa. Och var och en som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem ska liknas vid en dåraktig man som byggde sitt hus på sanden. Och regnet föll och översvämningarna kom och vindarna blåste och slog mot det huset och det föll och dess fall var stort. Bröder och systrar, ingen av oss bygger avsiktligt vårt hem, vår arbetsplats eller våra heliga möteshus på sand, grus eller utan de rätta ritningarna och materialen. Låt oss ta emot frälsarens inbjudan att komma till honom. Låt oss bygga våra liv på en trygg och säker grundval. Jag vittnar ödmjukt om att när vi förankrar våra liv vid Jesus Kristus och hans försoning och noggrant följer hans plan för vår lycka, inklusive dagliga böner, dagliga skriftstudier och att varje vecka ta sakramentet, ges vi styrka. Vi får uppleva verklig personlig tillväxt och en varaktig omvändelse. Vi är då bättre förberedda att stå emot livets stormar och katastrofer. Vi får då uppleva den utlovade glädjen och lyckan. Och vi ges tillförsikten att våra liv har byggts på en säker grundval. En grundval som aldrig kommer att falla. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Every week, young women all over the world.
Varje vecka läser unga kvinnor runt om i världen upp unga kvinnors tema. Det spelar ingen roll vilket språk jag hör det på. Vi är döttrar till en himmelsk fader som älskar oss. Och vi älskar honom. Anden bekräftar varje gång för min själ att det är sant. Det är inte bara en försäkran om vår identitet, vilka vi är, utan också ett erkännande av vem vi tillhör. Vi är döttrar till en upphöjd varelse. I varje land och på varje kontinent har jag träffat självsäkra och vältaliga unga kvinnor, fulla av ljus, förfinade genom hårt arbete och prövningar och med en ren och enkel tro. De är dygdiga. De håller sina förbund och står som vittnen om Gud, alltid och i allting och överallt. De vet vilka de är och att de har en viktig roll att spela i byggandet av Guds rike. När jag gick på college var jag mer internationell folkdansgrupp på BYU. En sommar hade vår grupp den unika förmånen att turnera i missionerna i Europa. Det var en svår sommar för mig, för min pappa hade oväntat gått bort några månader tidigare. När vi var i Skottland så kände jag mig ensam och blev nedstämd. Vi dansade i ett kapell den kvällen och efter vårt framträdande gick vi till missionshemmet som låg bredvid. När jag gick upp mot huset så såg jag en sten. Den var placerad i en välskött trädgård vid grinden. Jag läste det som stod på stenen. Vad än du gör, gör det väl. Orden trängde djupt in i hjärtat just då. Och det kändes som om himlen hade vänt sig mot mig för att ge mig ett budskap. Jag visste att en kärleksfull himmelsk fader visste vem jag var. Jag visste att jag inte var ensam. Jag stod där i trädgården med tårar i ögonen. Vad än du gör, gör det väl. Den enkla meningen förnyade min insikt om att min himmelske fader kände mig och att han hade en plan för mitt liv. Och anden hjälpte mig förstå att det jag gjorde betydde verkligen något. Senare fick jag veta att den här meningen en gång i tiden hade motiverat profeten David O. McKay när han verkade som ung missionär i Skottland. Han hade sett det på en sten på en byggnad under en svår period av sin mission och sitt liv. Och orden hade uppmuntrat honom. När byggnaden många år senare skulle rivas så såg han till att få tag i stenen och placerade den i missionshemmets trädgård. Som döttrar till Gud är vi alla unika och olika i våra omständigheter och upplevelser. Ändå betyder det att det vi gör betyder något eftersom vi betyder något. Det vi bidrar med dagligen i form av omvårdnad, undervisning och omtänk om andra kan ibland verka alldagligt, oansenligt, svårt eller förnedrande. Men när vi minns den första meningen i unga kvinnors tema, vi är döttrar till en himmelsk fader som älskar oss, så påverkar det våra relationer och det påverkar hur vi reagerar. Nyligen så avled min fantastiska 97-åriga mor. Hon lämnade dödlighetens tillvaro på samma sätt som hon hade levt, i stillhet. Hennes liv blev inte som hon hade planerat. Hennes man, min far, gick bort när han var 42 år gammal och lämnade henne med 3 barn, mig och mina 2 bröder. Hon var änka i 47 år. Hon försörjde vår familj som lärare på dagarna och gav pianolektioner på kvällarna. Hon tog hand om sin åldrande far, min morfar, som bodde granne med oss. Hon såg till att vi alla fick en högskoleutbildning. Hon envisades med det, för hon ville att vi skulle bidra till samhället. Och hon klagade aldrig. Hon stod fast vid sina förbund, och eftersom hon gjorde det så nedkallade hon himlens krafter till att välsigna vårt hem och sända underverk. Hon litade på bönens kraft, på prästadömet och på förbundens löften. Hon var trofast i att tjäna Herren. Hennes ståndaktiga hängivenhet stärkte oss, hennes barn. Hon upprepade ofta ett skriftställe för oss. Jag, Herren, är bunden när ni gör vad jag säger. Men när ni inte gör vad jag säger har ni inget löfte. Det var hennes motto och hon visste att det var sant. Hon förstod vad det innebär att hålla sina förbund. Hon blev aldrig erkänd av världen. Det var inget hon ville heller. Hon visste vem hon var och vem hon tillhörde. Hon var en dotter till Gud. Det kan verkligen sägas om vår mor att hon gjorde det hon gjorde väl. Om kvinnor och mödrar sa prästen Gordon B. Hinckley en gång: vi får aldrig förlora ur sikte kvinnors styrka. Det är mödrarna som mest direkt påverkar barnens liv. Det är mödrarna som fostrar dem och leder dem på Herrens vägar. Deras inflytande är ytterst viktigt. De är livets skapare. De är barnens vårdare. De är unga kvinnors lärare. De är våra oumbärliga kamrater. De är våra medarbetare i byggandet av Guds rike. Stor är deras roll. Underbar deras insats. Så hur kan en mor eller far få en förälskad dotter att förstå den förädlande och eviga sanningen att vi är döttrar till Gud? Hur hjälper vi dem att stiga ut från världen och stiga in i Guds rike? I en moraliskt avtrubbad värld behöver de unga kvinnorna män och kvinnor som står som vittnen om Gud alltid och i allting och överallt. Detta har aldrig varit viktigare än det är idag. Unga kvinnor behöver mödrar och mentorer som exemplifierar dygdig kvinnlighet. Mödrar, er relation till er dotter är ytterst viktig och det är också ert exempel. Hur ni älskar och hedrar hennes far, hans prästadöme och hans gudomliga roll kommer att återspeglas och kanske förstärkas i er dotters attityd och beteende. Vad är det då som vi alla måste göra väl? Tillkännagivandet om familjen svarar tydligt. Enligt gudomlig plan ska fadern presidera över sin familj i kärlek och rättfärdighet. Och han har ansvaret att sörja för och beskydda sin familj. Moderns främsta ansvar är barnens omvårdnad. I dessa heliga ansvar är fadern och modern skyldiga att hjälpa varandra som likvärdiga makar. Vi varnar dem som bryter mot kyskhetsbudet, som förgriper sig på maka eller barn, eller som underlåter att fullgöra sina skyldigheter mot familjen, att de en dag kommer att stå ansvariga inför Gud. I det omoraliska samhället på mormons tid sörjde den över att kvinnor blev berövade det som var kärare och dyrbarare än allt annat, nämligen deras dygd och kyskhet. Jag vill återigen uppmana till en återgång till dygden. Dygd är styrkan och kraften hos döttrar till Gud. Hur skulle vår värld se ut om dygd, tankar och uppförande som grundar sig på höga moraliska normer, skulle återinföras i vårt samhälle som en högt uppskattad egenskap? Om omoral, pornografi och misshandel minskade, skulle vi då ha färre spruckna äktenskap, förstöra liv eller brustna hjärtan? Skulle media förädla och stärka kvinnor istället för att nedvärdera dem och behandla Guds dyrbara döttrar som objekt? Om hela mänskligheten verkligen förstod vikten av uttalandet "vi är döttrar till en himmelske fader som älskar oss", hur skulle det då förändra synen på kvinnor och hur de behandlas? För flera år sedan, när det här konferenscentret byggdes och nästan var färdigt, kom jag in i denna heliga byggnad uppe på balkongplanet, iklädd skyddshjälm och skyddsglasögon, för att dammsuga heltäckningsmattan som min man hjälpte till att lägga. Där vi nu har podiet så stod det en traktor som forslade undan jord, så det var tjockt med damm i byggnaden. Det la sig på den nya heltäckningsmattan. Mitt jobb var att dammsuga dem. Så jag dammsög och dammsög och dammsög. Efter 3 dagar gav min lilla dammsugare upp. På eftermiddagen, dagen innan den första generalkonferensen hölls i denna vackra byggnad, ringde min man upp mig. Han skulle då lägga det sista mattstycket under denna historiska talarstol. Han frågade: vilket skriftställe tycker du att jag ska skriva på baksidan av mattan? Jag svarade: Mosia 18:9. Stå som ett vittne om Gud, alltid och i allting och överallt. I en värld som är extremt prövande är det här vad unga kvinnor och alla kvinnor som tillhör den här kyrkan, det är det de gör. De har ett gott inflytande. De är dygdiga och föredömliga, intelligenta och flitiga. Det de gör betyder något. För dem betyder något. Vad än de gör, så gör det väl. För åratal sedan när jag stod och dammsök heltäckningsmattan och försökte göra den uppgiften väl, visste jag inte att jag en dag skulle stå här med mina fötter på mattan under den här talarstolen. Idag, som dotter till Gud, står jag som ett vittne om att han lever. Jesus är Kristus. Han är vår återlösare. Det är genom hans oändliga försoningsoffer som jag en dag ska återvända för att bo med honom. Efter att ha bestått provet, ren och beseglad i en evig familj. Jag ska för alltid prisa honom för privilegiet att få vara kvinna, hustru och mamma. Jag vittnar om att vi leds av en Guds profet, president Thomas S. Monson. Och jag är tacksam. Tacksam för rättfärdiga män vars prästadöms kraft välsignar mitt liv. Och jag ska för alltid vara tacksam för den styrka jag får av den möjliggörande kraften i frälsarens försoning. När jag fortsätter att sträva efter att göra det jag gör väl. I Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you, brethren and sister Dalton.
Tack bröder och syster Dalton. Kör och församling ska nu stå upp och sjunga tillsammans. Låt oss sträva fram, nummer 166 i Svenska psalmboken. Efter sången talar Esther Craig Carden i det 70:s forum till oss. Efter honom talar Esther M. Russell Ballard i det 12 apostlarnas forum. Kören sjunger sen Faith.
This is the 183rd annual general conference of the Church of Jesus Christ.
Detta är den 183:e generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
Thank you. During the time of our Savior's mortal
under vår frälsares jordiska verksamhet var det många som följde honom, däribland skriftlärda och fariseer, ur varje stad i Galileen, Judén och Jerusalem. En sängbunden man, en lam man som ville bli helad, togs till en stor sammankomst. Men eftersom han inte kunde komma nära frälsaren togs hans vänner med honom till taket på huset. Där frälsaren befann sig och sänkte ner honom. När frälsaren såg vilken stor tro de visade, sa han, med en djupare avsikt som hans åhörare ännu inte kände till: mitt barn, dina synder är förlåtna. Detta måste ha förvånat mannen, och även om skrifterna inte säger någonting om hans reaktion så måste han ha undrat om frälsaren verkligen förstod varför han hade kommit dit. Frälsaren visste att många människor följde honom på grund av hans mäktiga underverk. Han hade redan förvandlat vatten till vin, drivit ut orena andar, helat en kunglig tjänarens son, en spetälsken officers tjänare, Petrus svärmor och många fler. Och han hade återuppväckt en änkas son. Men med denne lame man valde Herren att visa både lärjunge och motståndare att han hade en unik roll som världens frälsare. När de skriftlärda och fariseerna hörde frälsarens ord började de diskutera sinsemellan. De talade okunnigt om hädelse och slog fast att bara Gud kan förlåta synder. Jesus som såg deras tankar sa till dem: vad är det ni tänker i era hjärtan? Vilket är lätt att säga: du har fått förlåtelse för dina synder, eller att säga: stig upp och gå. Utan att vänta på deras svar fortsatte frälsaren: men ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder. Sedan sa han till dem, den lame: till dig säger jag, stig upp, ta din bår och gå hem. Och det gjorde han. Genom detta mirakulösa fysiska helande bekräftar frälsaren för alla inblandade och för oss denna oändligt mer kraftfulla andliga sanning: människosonen förlåter synder. Alla troende har lätt för att acceptera denna sanning, men den andra grundläggande sanningen som följer kan vara svårare att acceptera. Frälsaren förlåter synder här på jorden och inte bara vid den slutliga domen. Han ursäktar oss inte i våra synder. Han har inte överseende med att vi återgår till gamla synder. Men när vi omvänder oss och följer hans evangelium så förlåter han oss. I denna förlåtelse ser vi försoningens möjliggörande och frälsande kraft tillämpas i samstämmighet och nåd. När vi utövar tro på vår Herre Jesus Kristus stärker kraften i hans försoning oss när vi som mest behöver det. Och hans frälsande kraft heliggör oss då vi lägger av den naturliga människan. Det ger hopp till alla, särskilt till dem som känner att vår återkommande mänskliga svaghet är bortom frälsarens vilja att hjälpa och rädda. Petrus upplyste vårt förstånd när han en gång frågade hur många gånger han skulle förlåta sin broder och sedan frågar: upp till 7 gånger, det borde räcka och bli över. Men frälsarens svar visade hans stora barmhärtighet. Jag säger dig, inte 7 gånger utan 70 gånger 7. Herren älskar oss och vill att vi ska förstå hur villig han är att förlåta. Vid mer än 20 tillfällen i lärande förbunden sa Herren till dem han talade till: dina synder är dig förlåtna, eller liknande ord. Vid ungefär hälften av de tillfällena var orden riktade till profeten Joseph Smith själv. Ibland vänder han sig endast till honom, ibland till honom och andra. Det första av dessa nedtecknades år 1830, det sista 1843. Så under en tidsrymd av många år sade Herren till Josef upprepade gånger: dina synder är dig förlåtna. Även om att Josef inte var skyldig till några stora eller grova synder, bör vi komma ihåg att med ytterst få undantag begränsas inte Herrens förlåtelse till 70 gånger 7, oavsett hur allvarlig synden är. Då Herren talade till äldste som samlats i Kirtland sa han: jag vill att ni ska övervinna världen, därför kommer jag att ha medlidande med er. Herren känner vår svaghet och de eviga konsekvenser som världen har på ofullkomliga män och kvinnor. Ordet därför i den här versen är hans bekräftelse på att det bara är genom hans medlidandes förtjänst som vi till slut kan övervinna världen. Hur visar sig det medlidande? det medlidandet. Det är dessa äldste i körtan sa han, jag har förlåtit er era synder, frälsaren vill förlåta. Ingen får tro att förlåtelse kommer utan omvändelse. Herren förkunnar att jag, Herren, förlåter deras synder som bekänner sina synder inför mig och ber om förlåtelse. Och sedan lägger han till ett varnande förtydligande och som inte har syndat till döds. Herren kan visserligen inte se på synd med minsta grad av överseende, men skiljer ändå på olika synder beroende på hur allvarliga de är. Han slår fast att det inte kommer att finnas någon förlåtelse för hädelse mot den helige anden. Han tillkännager allvarligt i att begå mord och understryker allvarligt i att begå sexuella synder som äktenskapsbrott. När sexuell synd upprepas förkunnar han att det är svårare att få hans förlåtelse. Och han har sagt att den som syndar mot det större ljuset kan få det större fördömelsen. Trots det tillåter han i sin nåd att vi utvecklas stegvis och begär inte omedelbar fullkomlighet. Trots de många synder som beror på vår svaghet. Som dödliga förlåter han oss om och om igen så ofta som vi omvänder oss och söker efter hans förlåtelse. På grund av detta kan vi alla, också de som kämpar med att övervinna beroende, såsom missbruk av olika substanser eller pornografi eller liknande, veta att Herren erkänner våra rättfärdiga ansträngningar och förlåter oss kärleksfullt när vår omvändelse är fullständig 70 gånger 7 gånger. Men det betyder inte att man medvetet kan återvända till synden och undgå straff. Herren är alltid intresserad av våra hjärtan, och bortförklaringar och falsk tro rättfärdigar inte synder. I denna tidshushållning varnade Herren en av sina tjänare för sådana bortförklaringar genom att tillkännage: låt honom kämpas för nikolaiternas hop och alla deras hemliga avskyvärdheter. Nikolaiterna var en uråldrig religiös sekt som påstod sig ha rättighet att begå sexuella synder genom Herrens nåds förtjänst. Sådant behagar inte Herren. Hans barmhärtighet och nåd ursäktar oss inte när våra hjärtan inte är tillfredsställda och vi inte håller oss till sanningen utan har behag i orättfärdighet. Sedan vi gjort allt vi kan är hans barmhärtighet och nåd istället det medel med vilka vi med tiden kan övervinna världen genom försoningens möjliggörande kraft. Om vi ödmjukt söker efter denna dyrbara gåvor kommer han att göra så att de svaga blir starkt för oss. Och genom hans kraft blir det möjligt för oss att göra det som vi aldrig kunnat göra själva. Herren ser till det ljus som vi mottagit, till våra hjärtas önskningar och till våra handlingar. Och när vi omvänder oss och söker efter hans förlåtelse så förlåter han oss. Då vi tänker på våra egna liv och våra närstående som vänners liv borde vi vara lika villiga att förlåta oss själva och andra. Predika mitt evangelium, talar om svårigheten i att övervinna beroenden och uppmana prästdomsledare och medlemmar att inte bli chockerade eller nedslagna utan undersökare eller nya medlemmar fortsätter att ha svårigheter med sådana problem. Istället ges vi rådet att visa förtroende för den enskilde och inte vara dömande. Vi bör se till det som ett tillfälligt och förståeligt bakslag. Borde vi göra mindre för våra egna barn eller familjemedlemmar som kämpar med liknande problem och som tillfälligt förirrar sig bort från rättfärdighetens stig. Säkert förtjänar de vår ståndaktighet, vår tålamod, vår kärlek, ja, vår förlåtelse. Under generalkonferensen förra oktober gav president Monson oss följande råd: vi behöver komma ihåg att människor kan förändras. De kan lägga dåliga vanor bakom sig, de kan omvända sig från överträdelser. Vi kan hjälpa dem övervinna sina tillkortakommanden. Vi måste utveckla förmågan att se människor inte som de är utan som de kan bli. Under en konferens i den tidiga kyrkans historia sa Herren till medlemmarna: sannerligen säger jag er, ni är rena, men inte alla. Ty allt kött är fördärvat inför mig. Ty några av er är sannerligen skyldiga inför mig. Men jag ska vara barmhärtig mot er svaghet. Hans budskap är detsamma idag. Herren vet vad vi står inför, att vi alla syndar och saknar härlighet från Gud om och om igen. Han känner människornas svaghet och vet hur han ska hjälpa dem som frestas. Han säger: be alltid så att ni inte faller för frestelser. Vi uppmanas att ropa till honom om barmhärtighet. Det han är mäktig att frälsa. Han har befallt oss att omvända oss och att förlåta. Och även om omvändelse inte är lätt ger han oss detta löfte. Om vi strävar av hela vårt hjärta att följa evangeliet. Sannerligen säger jag er, trots era synder, är mitt inre fyllt av medlidande med er. Jag ska inte fullständigt förskjuta er, och på vredens dag ska jag komma ihåg barmhärtigheten. Frälsaren vill förlåta. Tabernakelkören inleder varje vecka sin inspirerande sändning med de upplyftande orden i William W. Phelps välbekanta psalm Stilla höj din stämmas ljus. De tröstande orden i den fjärde versen är inte lika välbekanta. Helig, helige Herren. Dyrbart, dyrbart är hans ord. Omvindig och lev. Är dina synder en som skärlakan? Omvänd dig så ska han förlåta. Frälsaren älskar dig. Han vill förlåta dig. Det vittnar jag om. I Jesu Kristi namn. Amen.
President Packer, we're all looking forward to the 98.
President Packer, vi ser alla fram emot 98 års versionen av den där dikten. Vilken underbar undervisning du gav oss. För några veckor sedan, en vinterkväll, tittade jag och min fru Barbara förundrad upp mot himlen. Vi såg miljontals stjärnor som tycktes klarare och vackrare än vanligt. Jag tog fram den kostbara pärlan och läste om igen de ord som Herren Gud talade till Mose. Och otaliga världar har jag skapat. Och jag skapade också dem i min egen avsikt, och genom sonen som är min enfödde skapade jag dem. I våra dagar har rymdteleskopet Hubble bekräftat omfattningen av det Mose såg. Forskarna som arbetar med Hubble-teleskopet uppskattar att Vintergatan, som vår jord och sol är en liten del av, endast är en av över 200 miljarder liknande galaxer. För mig är det svårt, rent av omöjligt, att förstå att Guds skapelse är så väldig och så vidsträckt. Bröder och systrar, den kraft som himlarna och jorden skapades med är prästadömet. Vi som är medlemmar i kyrkan vet att källan till prästadömets kraft är den allsmäktige Guden och hans son Jesus Kristus. Prästadömet är inte bara den kraft genom vilken himlarna och jorden skapades. Det är också den kraft genom vilken frälsaren under sin jordiska verksamhet utförde under, botade sjuka, uppväckte döda, och som faderns enfödde son genomled Getsemanes och Golgatas outhärdliga smärta. Och sålunda genom nåd uppfyllde rättvisans lag, skänkte oss obegränsad försoning och övervann den fysiska döden genom uppståndelsen. Det var nycklarna till prästadömets myndighet och resulterande kraft som han gav Petrus, Jakob och Johannes och sina andra apostlar till att välsigna andra och binda i himlen det som är bundet på jorden. Prästadömets kraft är en helig och grundläggande gåva från Gud. Den skiljer sig från prästadömets myndighet, som är rätten att handla i Guds namn. Den myndigheten eller ordinationen ges genom handpåläggning. Prästadömets kraft ges endast när de som utövar den är värdiga och handlar efter Guds vilja. Som president Spencer W. Kimball förkunnade: Herren har gett oss alla som bär prästadömet en viss del av sin myndighet. Men vi kan endast använda himmelens krafter på grundval av vår personliga rättfärdighet. Under återställelsens underbara tid, när Jesu Kristi kyrka återupprättades på jorden, kom Johannes döparen, Petrus, Jakob och Johannes, Mose, Elias och Elia och återgav alla nycklar och prästadömets myndighet genom Joseph Smith för Guds verk i dessa sista dagar. Det är genom dessa nycklar, denna myndighet och den kraften som Jesu Kristi kyrka är organiserad idag, där Kristus som överhuvud leder sin levande profet Thomas S. Monson och assisteras av kallade och ordinerade apostlar. Vår himmelske faders plan genomsyras av prästadömets kraft, och i den har män ett unikt ansvar att förvalta prästadömet, men de är inte prästadömet. Män och kvinnor har olika men lika viktiga roller. På samma sätt som en kvinna inte kan få barn utan en man, kan inte en man till fullo utöva prästadömets kraft för att bilda en evig familj utan en kvinna. I ett evigt perspektiv, med andra ord, delas både kraften att skapa liv och prästadömets kraft av man och hustru. Som man och hustru bör en man och en kvinna sträva efter att följa vår himmelske fader, de kristna dygderna kärlek, ödmjukhet och tålamod bör stå i centrum när de söker prästadömets välsignelser i sina liv och för sin familj. Det är mycket viktigt för oss att förstå att vår himmelske fader har gjort det möjligt för alla hans söner och döttrar att ta del av välsignelse och styrka genom prästadömets kraft. I centrum för Guds plan för sina andebarn står hans egen förkunnelse. Detta är mitt verk och min härlighet, att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan. I en uppenbarelse till profeten Joseph Smith i Lärarna förbunden kapitel 81 förklarar Herren att prästadömets kraft ska användas för att hjälpa de svaga, lyfta upp händerna som hänger ned och styrka de matta knäna. Och genom att göra detta gör du den största nyttan för dina medmänniskor och bidrar till hans ära som är din Herre. Då vi ser bilden av att hjälpa de svaga, lyfta upp händerna som hänger ner och styrka de matta knäna, så kommer jag att tänka på hur en rar 7-åring visade sin morfar en liten tomatplanta som hon planterat som skolprojekt i årskurs 2. Hon förklarade att ett litet frö skulle bli en planta, och att om man tog hand om plantan skulle man få många tomater som alla skulle ha många frön. Hon sa, och om man skulle plantera alla de fröna och fler tomater skulle växa, om man planterade alla de fröna skulle man snart ha miljontals tomater. Och allt detta sa hon förundrat från ett enda litet frö. Men så sa hon, jag dödade nästan min planta. Jag lämnade den i mörkret och glömde bort att vattna den. När jag kom ihåg plantan var den vissen och såg halvdöd ut. Jag grät, för jag tänkte på alla de där miljontals tomaterna som aldrig skulle få växa. Men sen var hon glad och berättade för sin morfar om det mirakel som inträffat. Hon förklarade, mamma sa att plantan kanske inte var död, att den kanske bara behövde lite vatten och solljus för att få liv igen. Och hon hade rätt. Jag gav plantan lite vatten och ställde den i fönstret så att den skulle få ljus. Och vet du vad, sa hon, Den blev levande igen. Och nu ska den ge miljontals tomater. Hennes lilla tomatplanta, så full av potential, men så vixnad och försvagad på grund av försummelsen, vaknade till liv och växte sig stark igen tack vare lite vatten och ljus från en liten flickas kärleksfulla, omtänksamma händer. Bröder och systrar, vi som är vår kärleksfulla himmelska faders andebarn, vi har en obegränsad gudomlig potential. Men om vi inte ser upp kan vi bli som den vissna tomatplantan. Vi kan driva bort från den sanna läran och Jesu Kristi evangelium och bli andligt undernärda och vissna. Eftersom vi avlägsnat oss från det gudomliga ljuset och de levande vatten som är frälsarens eviga kärlek och prästadömets kraft. De som bär prästadömet och inte ständigt strävar efter att hedra det genom att tjäna sina familjer och andra kommer att bli som de som inte tar emot prästadömets välsignelser. De kommer att bli svaga och vissna andligt eftersom de berövar sig själva nödvändig andlig näring, ljus och Guds kraft i sina liv. De blir som tomatplantan, fulla av potential men försummade och vissna. Samma prästadömes kraft som skapade världar, galaxer och hela universum kan och bör vara en del av våra liv för att hjälpa, stärka och välsigna våra familjer, vänner och grannar. Med andra ord, göra det som frälsaren skulle göra om han verkade ibland oss idag. Och det främsta syftet med denna prästadömes kraft är att välsigna, rena och helga oss så att vi kan leva tillsammans som familjer i våra himmelska hem, i våra himmelska föräldrars närhet, förenade genom prästadömsbeseglingar, delaktiga i Guds och Jesu Kristi fantastiska verk för att för evigt utvidga deras ljus och deras härlighet. För några månader sedan hade jag möjlighet att delta i produktionen av en videobaserad, världsomfattande ledarutbildning som heter Stärka kyrkan och familjen genom prästadömet. Den här innovativa och lärorika DVD:n är översatt till 66 språk. Den lär oss hur prästadömets kraft kan välsigna och berika våra liv och våra familjers liv och alla kyrkans medlemmars liv. Den visar oss alla män, kvinnor, barn, gifta, änklingar och ensamstående, oavsett omständigheter, hur vi kan ta emot prästadömets välsignelser. Det finns flera 8-12 minuter långa videoklipp som förklarar prästadömets nycklar, myndighet och kraft och hur det stärker enskilda familjer och kyrkan. En av scenerna filmades i ett mycket litet pionjärhem som tillhörde min mors gammelmormor Mary Fielding Smith. Hon var änka efter Hiram, profeten Joseph Smiths äldre bror. Som ensamstående mor hade hon en stark tro på prästadömet och förlitade sig på dess kraft för att fostra och välsigna sina barn i kärlek och i evangeliets ljus. Idag tackar tusentals efterkommande som blivit trofasta ledare och medlemmar i kyrkan henne för hennes tro, mod och exempel. Den här nya ledarutbildningen finns nu på internet på lds.org för alla som vill se och uppleva den. Du kan streama den från lds.org eller ladda ner den till din dator, smartphone eller surfplatta. Första presidentskapet har bett stavspresidentskap och biskopsråd att ägna ett eller flera stavs- eller församlingsrådsmöten till att titta på hela DVD:n. Stavs- och församlingsråd bör diskutera hur de ska tillämpa undervisningen som presenteras. Innehållet kommer att inspirera och motivera medlemmar i Prästadomskorum, Hjälpföreningen, Söndagsskolan, unga män, unga kvinnor, särskilt de som förbereder sig för att gå på mission och primärsmöten eller på gemensamma möten den femte söndagen. Rådsmedlemmarna kan sedan uppmana enskilda och föräldrar att använda den här presentationen i familjerna. Bröder och systrar, det här ledarutbildningsmötet är till för varje medlem i kyrkan. Föräldrar, se, dela med er av och diskutera det ni känner och det ni lär er med era barn. Och låt dem titta och berätta om sina känslor för er så att era familjer kan stärkas genom prästadömet. Jesus sa, om någon törstar så kom till mig och drick. Den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska ha livets ljus. Om någon av er känner att er tro eller ett vittnesbörd om er himmelska faders plan är svagare än det borde vara, så vänd er till frälsaren. Låt hans ljus och hans levande vatten göra för dig och din familj vad lite vatten och ljus gjorde för att ge den lilla tomatplantan livet tillbaka. Jag började med att uttrycka min förundran inför det som Gud skapat genom prästadömets kraft. Jag undrar, och det tror jag att många av er också gör, om Guds kraft att undervisa och välsigna oss någonsin går att helt förstå. Den är så storslagen, så fantastisk, så underbar. Joseph Smith sa, prästadömet är en evig princip och existerade med Gud från evighet till evighet och skall förbli i evighet utan dagars början och utan års slut. Gud ger villigt av sin kraft till dem som accepterar och hedrar hans prästadöme, vilket leder till de utlovade välsignelserna, odödlighet och evigt liv. Jag bär vittne om att Jesu Kristi verk uträttas genom prästadömet. Det är den kraft genom vilken vår himmelske fader och hans enfödde son skapade denna jord och påbörjade den stora lyxalighetsplanen för vår skull. Må vi vara visa och söka efter att stärka våra egna och våra familjers liv och Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga genom Guds prästadömes kraft är min ödmjuka bön i Jesu Kristi namn. Amen.
Yeah.
We express our deepest gratitude to the tabernacle.
Vi uttrycker vår djupa tacksamhet till tabernakelkören för den fantastiska vackra musik som de har gett oss denna morgon. Vår sista talare blir president Henry B. Eyring, första rådgivare i första presidentskapet. Efter president Eyrings tal så avslutar kören mötet med att sjunga Jag vet, min herre lever än. Avslutningsbönen får vi sedan av syster Wiki Jean Stevens, första rådgivare i primärföreningens generalpresidentskap.
I am grateful to be with you in this conference.
Jag är tacksam att vara med er under denna konferens för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Det här är hans kyrka. Vi tar på oss hans namn när vi träder in i hans rike. Han är en Gud, skaparen. Han är fullkomlig. Vi är dödliga och underkastade döden och synden. Men i sin kärlek till oss och våra familjer inbjuder han oss att vara honom nära. Här är hans ord. Närma er mig och jag ska närma mig er. Sök mig flitigt och ni ska finna mig. Be och ni ska få. Bulta och det ska öppnas för er. Under den här påsktiden så påminns vi om varför vi älskar honom. Och om det löfte han ger till sina trofasta lärjungar, att de ska vara hans älskade vänner. Frälsaren lovade oss detta och talade om för oss hur han, när vi tjänar honom, kommer till oss. Ett exempel finns i en uppenbarelse till Oliver Cowdery när han tjänade Herren tillsammans med profeten Joseph Smith i översättningen av Mormons bok. Se, du är Oliver och jag har talat till dig på grund av dina önskningar. Samla därför dessa ord i ditt hjärta. Var trofast och flitig i att hålla Guds bud och jag ska omsluta dig i min kärleks armar. Jag har upplevt glädjen i att närma mig frälsaren och i att han närmat sig mig. Oftast genom enkla handlingar av lydnad mot buden. Ni har haft sådana upplevelser. Det kan ha varit då ni valde att komma till ett sakramentsmöte. För mig var det på en sabbat när jag var mycket ung. På den tiden så fick vi sakramentet på ett kvällsmöte. Minnet av en dag för mer än 65 år sedan när jag höll budet att samlas med min familj och de heliga för mig fortfarande närmare frälsaren. Det var mörkt och kallt ute. Jag minns att jag kände ljus och värme i kapellet den kvällen med mina föräldrar. Vi tog del av sakramentet som delades ut av aronska prästerumsbärare och slöt förbund med vår evige fader att alltid minnas hans son och hålla hans bud. Vid slutet av mötet så sjöng vi Bliv kvar hos mig, det afton är. Som innehåller orden O frälsare, bliv kvar hos mig. Jag kände frälsarens kärlek och närhet den kvällen. Och jag kände den helige andens tröst. Jag ville än en gång tända de känslor av frälsarens kärlek och hans närhet som jag hade känt under det sakramentsmötet i min ungdom. Så jag höll ännu ett bud. Jag forskade i skrifterna. Där visste jag att jag kunde gå tillbaka och låta den helige anden få mig att känna det som den uppstående Herrens två lärjungar hade känt när han tackade ja till deras inbjudan att komma till deras hem och bli kvar hos dem. Jag läste om den tredje dagen efter hans korsfästelse och begravningen. Trofasta kvinnor och andra fann att stenen var bortrullad från graven och att hans kropp inte var där. De hade kommit av kärlek till honom för att smörja hans kropp. Två änglar stod bredvid och frågade varför de var rädda och sa Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Han sa att människosonen måste utlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på den tredje dagen. I Markus evangelium tilläggs orden från en av änglarna. Men gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus. Han ska gå före er till Galileen och där ska ni få se honom så som han har sagt er. Apostlarna och lärjungarna hade samlats i Jerusalem. Och precis som vi kanske skulle ha varit var de rädda och förundrade när de talade med varandra om vad döden och ryktena om vad han uppstått innebar för dem. Två av lärjungarna gick den kvällen från Jerusalem på vägen till Emmaus. Den uppstående Kristus visade sig i mörkret på vägen och gick med dem. Herren hade kommit till dem. Lukas evangelium låter oss vandra med dem den kvällen. När de nu talades vid och överlade närmade sig Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Han frågade dem, vad är det ni samtalar om? Då stannade de och såg bedrövade ut. Och den ene som hette Kleopas sa till honom, är du den enda främlingen i Jerusalem som inte vet vad som har hänt de här dagarna? De berättade för honom om sorgen över att Jesus hade dött, när de har varit så säkra på att han skulle bli Israels återlösare. Det måste ha varit med kärleksfull stämma som den uppstående Kristus talade med dessa två nedslagna och sörjande apostlar. Han sa till dem, så oförståndiga ni är och så tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Sen följde ett ögonblick som har värmt mitt hjärta sedan jag var en liten pojke. När de närmade sig byn dit de var på väg verkade det som han ville gå vidare. Men de bad honom ivrigt, stanna kvar hos oss, det blir snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem. Frälsaren tog den kvällen emot denna inbjudan att komma in i sina lärjungars hus nära byn Emmaus. Han låg till bords med dem. Han tog bröd, välsignade det, bröt det och gav åt dem. Deras ögon öppnades så att de kände igen honom. Då försvann han ur deras åsyn. Lukas nedtecknade för oss dessa välsignade lärjungars känslor. Och de sa till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss. Genast skyndade de två lärjungarna tillbaka till Jerusalem för att berätta för de 11 apostlarna vad som har hänt dem. I det ögonblicket visade sig frälsaren igen. Han gick igenom profetierna om sin mission, att sona alla sina faders barns synder och bryta dödens band. Och han sa till dem, det står skrivet att Messias ska lida och på den tredje dagen uppstå från de döda och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om detta. Frälsarens ord är sanna såväl för oss som det var för hans lärjungar på den tiden. Vi är vittnen till dessa ting. Och det underbara uppdrag vi tog på oss när vi döptes in i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga förklarades tydligt för oss av profeten Alma för hundratals år sedan vid Mormons vatten. Och det hände sig att han sa till dem, se här är Mormons vatten, ty så kallades de. Och eftersom ni nu önskar komma in i Guds folla och kallas hans folk och är villiga att bära varandras bördor så att de kan bli lätta. Ja, och är villiga att sörja med dem som sörjer. Ja, och trösta dem som står i behov av tröst. Och att stå som vittnen om Gud, alltid och i allting. och överallt där ni må befinna er, ända in till döden, så att ni kan återlösas av Gud och räknas bland dem som hör till den första uppståndelsen, så att ni kan få evigt liv. Säger jag nu till er, om detta är ert hjärtas önskan, vad har ni då emot att döpas i Herrens namn som ett bevis inför honom på att ni har slutit förbund med honom, om att ni ska tjäna honom och hålla hans bud, så att han än rikligare kan uta sin hand över er? Och när nu folket hörde dessa ord, klappade de händer av glädje och utropade: detta är vårt hjärtas önskan. Vi har slutit förbund om att både lyfta de nödställda och att vara vittnen om frälsaren så länge vi lever. Vi kan göra detta ständigt om vi känner kärlek till frälsaren och hans kärlek till oss. När vi är trogna de löften vi avgett, känner vi vår kärlek till honom växa, eftersom vi känner hans kraft och känner hur han närmar sig oss när vi tjänar honom. President Thomas S. Monson har ofta påmint oss om Herrens löfte till sina trofasta lärjungar. Och den som tar emot er, hos honom ska även jag vara, ty jag ska gå framför ert ansikte. Jag ska vara på er högra sida och på er vänstra, och min ande ska vara i era hjärtan och mina änglar runt omkring er för att upprätthålla er. Det finns ett annat sätt som vi har känt hur han närmar sig oss. När vi tjänar honom i hängivenhet närmar han sig våra kära i våra familjer. Varje gång jag har kallats att flytta eller lämna min familj i Herrens tjänst, så har jag med tiden sett att Herren välsignade min hustru och mina barn. Han förberedde kärleksfulla tjänare och möjligheter för att dra min familj närmare honom. Ni har känt samma välsignelse i era liv. Många av er har närstående som är på väg bort ifrån vägen till evigt liv. Ni undrar vad mer ni kan göra för att föra dem tillbaka. Ni kan lita på att Herren närmar sig dem när ni tjänar honom i tro. Ni minns Herrens löfte till Joseph Smith och Sidney Ringdon när de var borta från sina familjer i hans ärenden. Mina vänner, Sidney och Joseph, era familjer befinner sig väl. De är i mina händer, och jag ska göra med dem som det synes mig gott, ty i mig är all makt. Liksom Alma och kung Messia har en del trofästa föräldrar som tjänat Herren så länge och så väl, ändå haft barn som irrat sig bort, trots föräldrarnas offer till Herren. De har gjort allt de kunde, utan att det tycks göra någon skillnad, trots kärleksfulla och trofasta vänners hjälp. Alma och de heliga på hans tid bad för hans son och kung Messias söner. En ängel kom. Era böner och deras böner som utövar sin tro kommer att få Herrens tjänare att komma och hjälpa er familj. De kommer att hjälpa dem att välja vägen hem till Gud, även när de angrips av Satan och hans efterföljare, vilkas avsikt är att förgöra familjerna i det här livet och i evigheten. Ni minns de ord som ängeln sade till Alma den yngre och Messias söner i deras uppror. Och vidare sa ängeln: se, Herren har hört sitt folks böner, och likaså bönerna från sin tjänare Alma, som är din far. Ty han har bett med stor tro för dig, att du skulle bringas till kunskap om sanningen. I denna avsikt har jag kommit, för att övertyga dig om Guds kraft och myndighet, så att hans tjänares böner kan besvaras enligt deras tro. Mitt löfte till er som ber och tjänar Herren kan inte vara att ni kommer att få alla välsignelser ni önskar för er själva och er familj. Men jag kan lova er att frälsaren närmar sig er och välsignar er och er familj med det som är bäst. Ni kommer att känna trösten av hans kärlek, och känna svaret i att han närmar sig när ni sträcker ut era armar i tjänande till andra. När ni binder om de lidande sår och erbjuder rening i hans försoning till de som sörjer i synd, så kommer Herrens kraft att hjälpa er. Hans armar är utsträckta tillsammans med er för att hjälpa och välsigna våra himmelska faders barn, även de i er familj. Det finns en underbar hemkomst förberedd för oss. Vi kommer då att se Herrens fullbordade löfte, vilken vi har älskat. Det är han som välkomnar oss in i det eviga livet med honom och vår himmelska fader. Jesus Kristus beskrev det på det här sättet: sök att frambringa och upprätta mitt Sion. Håll mina bud i allting. Och om du håller mina bud och håller ut in till änden, ska du få evigt liv. Vilken gåva är den största av alla Guds gåvor? Till de som lever ska ärva jorden, och de som dör ska vila från allt sitt arbete, och deras gärningar ska följa dem, och de ska få en krona i min faders boningar som jag har berett åt dem. Jag vittnar om att vi genom anden kan följa vår himmelska faders uppmaning. Detta är min älskade son. Hör honom. Genom sitt ord och sitt exempel har Kristus visat oss hur vi ska närma oss honom. Och varje barn till vår himmelske fader som har valt att träda in i Kristi kyrka genom dopets port kommer att få möjlighet att undervisa som hans evangelium och höra hans uppmaning från hans kallade tjänare att komma till mig. Var och en av hans förbund tjänare i hans rike på jorden och i andevärlden får vägledning från honom genom anden när de välsignar och tjänar andra åt honom. Då kommer de att känna hans kärlek och finna glädje i att föras närmare honom. Jag är ett vittne till Herrens uppståndelse, lika visst som om jag hade varit där den kvällen med de två lärjungarna i huset på vägen till Emmaus. Jag vet att han lever, lika visst som Joseph Smith när han såg fadern och sonen i ljuset av en underbar morgon i en lund i Palmyra. Detta är Jesu Kristi sanna kyrka. Endast i de prästerumsnycklar som president Thomas S. Monson bär finns makt att besegla oss som familjer för att leva med vår himmelske fader och Herren Jesus Kristus. Vi kommer på domens dag att stå inför frälsaren, ansikte mot ansikte. Det kommer vara en glädjens stund för de som har närmat sig honom i hans tjänst i detta liv. En glädje att höra orden: bra, du gode och trogne tjänare. Det vittnar jag om, som vittne till den uppstående frälsaren och vår återlösare. I Jesu Kristi namn. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Vår kära fader i himlen. Vi kommer här i slutet av detta underbara öppnade sessionen av generalkonferensen. Vi gör detta i kärlek till dig och stor tacksamhet för de gåvor som du har gett oss. Men allra viktigast, den gåva vi har fått i din son Jesus Kristus, vår frälsare och återlösare. Vi är tacksam för att evangeliet har återställt, för prästadömets kraft, för templets välsignelser, för levande apostlar och profeter. Vi är tacksamma idag för president Thomas S. Monson, vår kära profet. Vi ber för honom. Vi stöder honom och älskar honom. Och det gör vi också. Vi älskar också hans rådgivare och de 12 apostlarna och alla som arbetar för att bidra till detta stora verk. Vi är så tacksamma för det inspirerade ord och budskap som vi har fått. Och den vackra musiken som har bidragit till våra känslor här idag. Och när vi nu avslutar denna session så ber vi att din ande må stanna hos oss. Att vi kan ta med oss en större tro och ett större hopp i Jesus Kristus. Ett mer kraftfullt vittne om hans återlösande kärlek och stora försoningsoffer. Och en djupare hängivenhet att leva och berätta om hans evangelium. Vi ber detta i ödmjukhet och i din sons heliga namn, Jesus Kristus. Amen.
This has been the first session of the 183rd annual.
Detta var den första sessionen av den 183:e generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talarna hade valts bland kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken stod tabernakelkören.
This broadcast has been furnished as
denna utsändning tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.